Hej och hallå och välkomna återigen. Det har blivit dags för ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd, ett så kallat bonusavsnitt med anledning av Champions League, stundande Champions League och Champions League-lottningen som var ganska nyligen. Manchester City blev det för Liverpool och vi har tänkt att prata om den lottningen, om Champions League i stort. Och som vanligt då när vi har de här bonusavsnitten så har vi en gäst. Men innan jag presenterar gästen så presenterar jag naturligtvis de ständiga bisittarna och experterna. Vi börjar med på länk från Stockholm. Välkommen Per Kvist.
Tack så mycket.
Hur står det till?
Jo, det är bara bra. Lika taggad som vanligt och alltid roligt att ha med en gäst också.
Perfekt. Och med mig här i Gävle, Thomas Nygren. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur står det till med dig?
Jo, det är bara bra. Jag tror att jag har en liten förkylning på gång, men med tanke på att vintern är på väg bort så kan jag köpa att ha en förkylning.
Och det är ju landslagsuppehåll också, så att du kan vänta ut den utan att...
Jag kommer inte behöva rusa pulsen den här igen.
Precis, och det är bra då att ha vilopuls när man är sjuk. Och så har vi ju en gäst också eftersom det är ett bonusprogram. Och idag så är det Aftonbladets fotbollsreporter Frida Fagerlund. Välkommen!
Tack så hemskt mycket!
Hur står det till med dig, Frida?
Jo, det är bra. Ser fram emot att avrunda en landslagsvecka nu med möte här mot Chile ikväll. Så att det är på topp, måste jag säga.
Hur bevakar du en sån match?
Ja, jag går dit och sätter mig. Och sen så, nej men det blir ju, vi är ju ganska många som bevakar landslaget. Vi skickar full styrka varje gång för att ja, hitta så många potentiella vinklar som möjligt. Nu, eftersom Sverige är med i VM också, så blir det ju såklart extra mycket fokus och det är extra viktigt också att följa dem. Så vi får väl se vad som händer ikväll.
Hur svårt är det att hitta nya vinklar på det bevakas? Jag har ju bevakat så här vänskapslandskampen när det inte gäller någonting. Hur hittar man en ny intressant vinkel?
Ja, men dels så snackar man ihop sig innan och så kanske någon har någonting som de tänker att de kan fråga om. Men ofta så tar det lite oväntade vändningar. Till exempel nu här om dagen så var det Martin Olsson i mixade zonen. Och då var jag ju jätteexalterad av att få prata med honom om Carvajal. Eftersom att han har blivit någon sorts profil nu i Premier League. Och då styrde vi in samtalet sen på... vi började prata om Ki och det här med att, ja, men att han ändå har en sydkoreansk lagkamrat. Och då avslöjade han helt plötsligt att Hong Min Son hade hetsat mot honom efter mötet med Tottenham där när de förlorade med 3-0. Och då hittar man helt plötsligt en vinkel där lite oväntat. Så att man får lirka lite sådär med dem. Så helt plötsligt så kommer det ett litet guldkorn.
Hur svårt är det att få vad heter det, landslagsspelare att öppna upp sig? De är väldigt mediatränade.
Ja, alltså det är lite olika. Det är ju från alltså hur de är, alltså från person till person. Man märker ju en tydlig skillnad mellan spelare i U21-landslaget till exempel. De är ju mycket mer öppna vanligtvis än vad de här i A-landslaget är. Men det är ju för att de blir så fruktansvärt medietränade efter ett tag. Men den jag upplever är svårast att komma nära in på och svårast att få igång, det är ändå Victor Nilsson Lindelöf. Han får man lirka lite med. Han bjuder inte så mycket på sig själv. Men det är nog så han är som person. Och inget ont om det, men det är lite svårt att få bra rubriker ur från honom i alla fall.
Och då kan vi börja från början. Hur kommer det sig att du blev fotbollsreporter? När växte fotbollsintresse? För jag utgår från att du är intresserad av fotboll, annars har du ett väldigt svårt jobb.
Ja, alltså det är så himla svårt att svara på det. Egentligen var det väl så, alltså fotboll har alltid varit en jättestor del av mitt liv och det beror väldigt mycket på mina föräldrar och mina syskon och sådär. Vi är en riktig fotbollsfamilj, alla är jätteintresserade och då blir det ju automatiskt att man själv också dras med i det här. Men jag tror nog just det här med att jag ville bli fotbollsjournalist, det berodde nog på att jag upptäckte ganska tidigt att ja, men mina största idoler det var ju liksom Cristiano Ronaldo och de här stora spelarna som spelade på de stora arenorna. Och jag insåg väl någonstans att eftersom jag är tjej så kommer jag aldrig få göra det. För att ja, damfotbollen har ju den status den har liksom, i förhållande till herrfotboll. Och då bestämde jag mig, eftersom att jag gillar att skriva, att då ska jag bli sportjournalist istället. Och då var jag väl så här 6-7 år. Det låter ju klyschigt att man bestämde sig redan då, men det var faktiskt så. Sen var det bara att hålla fast vid det, då kunde man ju inte ändra sig.
Har du haft tvivel någon gång på att du har varit rätt väg?
Nej, alltså det har jag väl inte egentligen, men det är en oerhört tuff bransch och det finns oerhört få platser om man vill jobba med det här. Så att det krävs väldigt mycket av en, och det krävs nästan att man lever fotboll 24 timmar om dygnet, för att det är ju den som är mest uppdaterad och den som kan mest och vet mest, den kommer ju längst också. Så att det är väl klart att man på ett sätt ger upp andra intressen och fokusera bara på det här, men jag ångrar ju ingenting. Jag älskar fotboll. Jag skulle inte vilja byta bort det här yrket mot någonting annat.
Hur ser en vanlig vecka ut så här i, ja, när inte landslagsuppehåll, utan när det liksom, när allsvenskan har dragit igång, när Premier League håller på, när det är Champions League. Hur ser en vanlig arbetsvecka ut då?
Ja, alltså det är ju jätteolika. För mig är det ju alla poddar som jag är med i, de spelas ofta in på förmiddagarna. Så det blir ju många dagar till det. Och sen så brukar jag jobba vanligtvis vid 12-1-tiden på eftermiddagen. Och då beror det lite på. Alltså då kanske man drar ut på en träning, alltså till Djurgården eller AIK eller Hammarby eller vad som helst. Och hänger där, eller så gör man en lång intervju. Eller så sitter man på desken och följer flödet, och sen så kanske man drar iväg då på kvällen på någon match, och sen så jobbar jag vanligtvis till 12 på natten, kan bli senare också, så att det är jätteolika beroende på vad som händer och sådär. Och är det Premier League så då sitter man ju och följer det en hel dag, så att det ser olika ut, men det är det jag gillar med det också, att ingen dag är den andra lik, så att säga.
Och hur många resdagar brukar det bli?
Oj,
jag tänkte, för jag antar att fördom för mig, men att när man är fotbollsjournalist och åker och ser på matcher, så det måste vara många, det måste vara ganska relativt ofta man inte sover i sin egen säng.
Alltså nu just februari, mars har ju blivit enormt mycket. Jag inledde februari med att åka på Malmö FFs försäsongsläger i Bradenton i Florida, och så var man där några dagar, och sen så kom man hem, och sen så drog jag till Östersund och följde Arsenal-matchen där, och sen kom jag hem, och sen så åkte jag till London och följde returen där, och sen så har jag varit uppe i Östersund en gång till, och ja, men det blir ju ganska mycket sådär, men det är ju det jag gillar med det också väldigt mycket. Nu när allsvenskan drar igång så kommer det bli troligtvis att man med att bevaka Stockholmslagen. Då behöver man inte åka så långt. Men några resor till Östersund kommer det säkerligen bli.
Och om vi då tittar på England. Jag har hört rykten om att det är Charlton som ligger dig varmast om hjärtat när det gäller engelsk fotboll. Stämmer det?
Ja, det gör ju det. Jag är ju en av de här som måste ha någon form av geografisk koppling till lagen jag håller på. Så därav har det blivit Charlton, eftersom att jag bodde där i 2 år ungefär. Och sen så gick jag på väldigt många hemmamatcher då. Och då fick jag ett litet band till just den klubben.
Under vilken tid var du var i Charlton?
Jag drog direkt efter studenten, så det måste ha varit 2011 då och framåt. Så att jag fick ju inte se Premier League fotboll där, tyvärr, de hade ju precis åkt ur då, så att, men de var ändå, alltså det var ju egentligen när jag åkte hem sen som klubben började må lite dåligt på riktigt, för Du Châtelet tog ju över klubben där kring de åren. Men just då, alltså i början när jag var där, då var det fortfarande så här att det var full fullt på alla matcher och extremt god stämning generellt i klubben. Sen gick det lite ut för man ju säga, och de har väl fortfarande inte kommit på fötterna riktigt än.
De är ju en bit ifrån Champions League nu i alla fall.
Ja, de är ju det, och nu har det ju blivit mycket med dem. De kickade ju tränaren här, Robinson, för några dagar sedan. Och Duchatelet är ju på väg att sälja klubben nu, äntligen, får man väl säga. Men det är ju mycket som ska ordnas ändå. Och sen är ju frågan vem som ska komma in, alltså bli ny ägare. Det gör ju också mycket på sig. Det är ju ingenting som blir bra egentligen bara för att man byter ägare. Det gäller ju att den som kommer in också är kompetent, såklart.
Vad är det med England och ägare egentligen? Nu är det ju kanske för att i alla fall inte jag är så där jätteinsatt i de andra ligorna, men det är väldigt mycket suspekt folk som tar över brittiska klubbar. Jag tänker, Liverpool har ju råkat ut för sin del med Hicks och Gillette. Och sen tänker jag på Cardiff, som också fortfarande har en speciell ägare.
Newcastle.
Ja, Newcastle också. Varför just i England dras det till sig excentriska ägare, tror du?
Nej, men alltså jag tror alltså någonstans att det har att göra med att det är så det blir när man tar bort 51%-regeln. Det är inte alldeles säkert att då gamblar man ju lite trots allt. Det är inte säkert att man får in en ägare som bryr sig speciellt mycket om fotboll. Det ser man ju med Duchatelet till exempel. Han ser ju på fotbollsklubbar som en affärsidé, att han köper upp klubbar och sen driver han dem som rena företag. Och gör man det, ja, då tappar man ju på andra sätt, och framförallt så tappar man väl det här som man själv tycker är fotbollen, alltså det här genuina med att supportrarna går först och att supportrarna ska ha någonting att säga till, och att utan supportrarna så är det inte så mycket till fotbollsklubb. Men alla tänker ju inte så, och det är väl lite där som problemet faktiskt ligger. Så det gäller ju oftast att man får in en ägare som bryr sig om klubben. Alltså Huddersfield är ju ett jättebra exempel på det, som har Dean Hoyle som ägare. Och han är ju verkligen en local boy, född och uppvuxen där i Huddersfield, och känner ju väldigt mycket för klubben. Så det är klart att det gör mycket på sig då, att han driver den klubben så som man vill att en fotbollsklubb ska drivas.
Tror du att den typen av fotbollsklubbar är på väg att försvinna? Eller kommer de här excentriska ägarna bli fler och fler?
Ja, alltså det blir ju svårare och svårare att hänga med. Tar man Dean Hoyle igen som exempel, så har ju han visserligen mycket pengar, men han har ju inte alls lika mycket pengar som hela Qatar eller Abu Dhabi har. Så det blir ju svårare att hänga med där. Sen kan jag väl tycka att det har snackats mycket om City och om deras ägare och sådär, men någonstans så får man ändå ge dem att de har ju ändå skött den klubben på ett ganska bra sätt nu de senaste åren. Alltså det har inte riktigt varit, visserligen har de pumpat in hur många miljarder som helst, sen samtidigt så verkar det som att de ändå har en hälsosam plan. Alltså nu får ju inte Guardiola värva in alla de spelarna han vill ha egentligen. Alltså det såg man ju när de gav upp om Van Dijk och de gav upp Alexis Sanchez. De var inte beredda att betala så mycket pengar, och det kan jag väl tycka en ganska hälsosam signal, att man kanske inte slänger ur sig hur mycket pengar som helst, men att man ändå har en långsiktig plan.
Per, Thomas, har ni någonting som...
Ja, några tillägg kanske, eller reflektioner på det som Frida har sagt. Jag tror väl att det här med att det finns så oerhört mycket pengar inom den engelska fotbollen också drar liksom en pull factor, det drar åt sig lite suspekta typer. Det är ju någonting som man känner igen på ganska många områden där det finns pengar, så att säga. Så att jag tror lite att det är så att eftersom det trots allt finns mycket pengar i omlopp inom den engelska fotbollen, så söker sig lite suspekta typer dit. Sen ska man väl säga det att den här tränaren som nyss fick sparken av Charlton Robinson, det är ju lite Liverpool connection där. Han är ju en gammal akademicoach i Liverpool och är ju en Liverpool-kille och sådär. Och ironiskt nog skrev han ju på för Oxford samma dag som han fick foten av Charlton. Så att det är ju, jag vet inte riktigt vad det säger om honom. Sen ja, angående Manchester City så är det absolut som Frida säger att de har ju skött sina kort på ett bra sätt. Där ägarna, de har ju etablerat City i Europatoppen och vi kommer väl komma in senare på deras slagstyrka. Kritiken mot de människorna ligger väl främst i vad de sysslar med på sin egen hemmaplan så att säga. Med, ja, diverse grejer som kanske inte riktigt hade varit okej i Sverige om man säger så. Det är väl mina reflektioner.
Ja, nej, men det är som du säger Pelle, och som Frida också är inne på, att det som ägarna gör med Manchester City är ju, det är ju imponerande. Det känns som att det finns en plan för vad man vill uppnå med den klubben, och bara det här med att Guardiola redan innan han kom in i stort sett har fått börja plocka in spelare som passar hans spelstil, mer än att man kanske gör som i Manchester United, att man värvar spelare som ger bra publicitet, säger ju någonting om att man har en smart idé med hur man vill att klubben ska se ut. Sen det här med ägarsituationen, det är intressant, för det har man ju pratat om kring Liverpool nu också, att många supportrar tycker att FSG saknar ambitioner för att man inte pumpar in tillräckligt mycket pengar. Så lite grann är vi supportrar bidragande till det här att det skrivs och pratas så mycket om ägarna, för det känns som att många av oss också lägger så stort fokus vid vilka som äger och mycket pengar de satsar istället för att verkligen titta på spelarna som vi har och hur man ska göra för att utveckla dem. Som jag tycker Klopp gör på ett väldigt bra sätt hos oss. Istället för att kanske köpa in en spelare för en halv miljard så fort de man har inte funkar på en gång.
Och det är ju två klubbar då. Vi tar och gör en liten övergång. Det kanske inte blir så smidig, men vi gör en övergång mot Champions League. Vi har ju pratat nu om Manchester City den sista tiden. Och du, Thomas, börjar prata om Liverpool. Och de ska ju mötas i Champions League. Och Frida, hur spännande är den här lottningen, tycker du? Mellan Liverpool och Manchester City?
Ja, alltså egentligen hade jag ju önskat att det här mötet kom betydligt senare i turneringen. Men det är klart att det är spännande. Det är ju, jag tror jag sagt det förr också, att det är ju, alltså mötena mellan City och Liverpool har ju definitivt varit de mest spännande den här säsongen. Och Liverpool är väl egentligen det enda laget som faktiskt har lyckats, ja men visst, de har ju lyckats resultatmässigt och rubba City, men även spelmässigt. Så det är väl, ja, det är väl klart att det kommer att bli spännande att se hur det går nu, särskilt som att trots att City i princip har, att de har säkrat titeln nu, så känns det ju ändå som att Champions League är ju väldigt viktigt oftast för ägare och sådär, att man gör bra ifrån sig i den turneringen. Så jag tror ju att Guardiola inte kommer att vara jättenöjd om de skulle åka ur mot Liverpool här, trots att de har varit så dominanta som de har varit under säsongen.
Ja, tittar man på resultaten då som har varit lagen emellan, kan vi ju säga att den första matchen spelades den 9 september så vann Manchester City med 5-0, och andra matchen som spelades i Liverpool i januari så vann Liverpool mot City med 4-3. Så man kan ju säga vad man vill om lottningen, men att förhoppningsvis så kanske vi får målrika matcher, spännande matcher. Eller Per, Thomas, vad säger ni?
Det finns ju mycket som talar för att det kommer bli den målrikaste kvartsfinalen, den mellan Liverpool och City. Vi kommer ju släppa in mål, men vi kommer ju också göra mål. Det är det som våra styrkor är, att vi producerar framåt. Och då får man ju räkna med att det slinker in något bakåt, speciellt mot ett sånt här extremt skickligt lag. Sen så får vi ju kanske försöka se till att inte dra på oss en tid utvisning som vi gjorde på Etihad senast. För då rinner det ju iväg. När City får hålla i bollen så är de ju omöjliga. Då är de ju kanske Europas bästa lag.
Per, vad kände du då när det blev ett faktum då att Liverpool möter Manchester City?
Ja, jag kände väl att det finns ju flera dimensioner i det här. Det ena är ju, är det här en bra lottning rent sportsligt? Och jag kan väl tycka att även om City är fantastiskt dominanta i Premier League så är de någonstans mitt emellan av de kvarvarande lagen. Jag tycker att Barcelona, Real Madrid hade känts betydligt svårare. Bayern München också kanske, med tanke på deras vinnarkultur och sådär, medans det fanns ju absolut klubbar som kändes mer överkomliga, som ja, Roma om man ska säga, en klubb med all respekt för dem. Så rent sportsligt är det ju en helt okej lottning, för vi vet ju också att till skillnad från i stort sett alla andra i Premier League så har ju Liverpool besegrat Manchester City och vårt spelsätt passar ju dem ganska illa. Och de har ju likt Liverpool egentligen bara ett sätt att spela på. Så jag känner att på förhand är det en väldigt spännande lottning så. Sen finns det ju alltid en emotionell faktor så att säga med en lottning. Och det känns ju, fan, det känns ju ganska tråkigt alltså att möta Manchester City. För det roliga med Champions League är ju faktiskt att möta, ja, att mäta sina krafter med utländska storklubbar, utländska som utanför Premier League. Så att det känns ju inte som en rolig lottning, men jag tycker ändå det är en ganska bra lottning. Och man ska väl säga det också, att vi får ju tacka Sevilla för att möta Manchester United. Det hade känts som det värsta någonsin om det hade blivit så. Både emotionellt och sportsligt, för de är ju en mycket svårare motståndare för Liverpool, även om City rent allmänt är ett mycket bättre lag än dem. Så att, ja, det är tudelat skulle jag säga.
Frida, vad säger du om den här lottningen då, Liverpool-Manchester City? Vad tror du om matchen?
Jag hoppas ju att det blir underhållande matcher, precis som det har varit i ligan. Sen tycker jag det är otroligt svårt att säga om utgången. Jag tror det beror mycket på det här som ni tog upp med, ja, men exempelvis när Mané blev utvisad. En sån grej gjorde ju hela den matchen. Jag tror kanske att det möjligtvis kommer hänga på sådana saker i de här mötena. Att det kommer vara så jämnt att det är så här små detaljer som avgör. Men annars så, jag tyckte det var lite trist ändå att de får mötas. Precis som ni säger så hade ju varit ganska kul att se Liverpool mot ett helt annat lag, för att jag tror att de faktiskt hade kunnat rubba Barcelona också, trots att de har sett så starka ut som de har gjort. Alltså just på grund av det pressspelet som Liverpool har. Så jag hade faktiskt önskat att de hade fått ställas mot varandra istället. Men nej, nu får man vara nöjd med det här, så får vi hoppas att det blir bra matcher.
Och om vi kan ju då ta de andra matchen också. Vi har pratat lite om de andra klubbarna. De andra matcherna i Champions League då, den 3 april då den här första omgången av kvartsfinalerna är, så möter Juventus Real Madrid och Sevilla möter Bayern München. Dagen efter, den 4 april, så är det Barcelona som tar emot Roma, och så är det då Liverpool mot Manchester City. Hur jämna tror ni de här matcherna kommer att vara? Vi kan börja med dig, Frida. Vad tror du om de här andra matcherna, om vi bortser från Liverpool och Manchester City?
Alltså jag måste ju säga att Bayern München, det känns ju nästan lite som att de kommer att vinna alltihopa, för de har ju gått lite, de har ju smygit sig fram lite grann och har fått ganska, inte enkla lottningar, men det är ju de enklare lottningarna på pappret. Så jag tror väl att de kommer avancera ännu ett steg. Sett väldigt bekväma ut, och man får ändå ge Jupp att han har fått igång, men att han har, Schames har verkligen kommit in jättefint i det laget. Så jag tror väl att de tar sig vidare först och främst. Och sen, vad var det, Juventus Real Madrid? Den är ju lite svårare. Juventus är som, det såg man ju mot Tottenham. Nu schabblade ju Tottenham bort det där på egen hand, tycker man. Men Juventus är ju så fruktansvärt svåra att slå i ett Europaspel. Samtidigt så tror jag att Real Madrid, det är ju samma där. Alltså om vi ska prata traditionellt, alltså hur det har sett ut de senaste åren, så kan man ju inte, det är ju lite svårt att använda det här argumentet att, ja, men Juventus har varit i finaler de senaste åren. Ja, det har ju Real Madrid också varit. Och jag tror att Cristiano Ronaldo är ju inte sugen på att släppa det där. Så jag tror nog att det är fördel Real Madrid ändå, men ja, vi får väl se. Det ska bli spännande att se de matcherna också. Alltså hur de kommer att spela och sådär. För att Juventus tyckte jag på hemmaplan mot Tottenham, det var ju bedrövligt rent ut sagt från deras sida. Så att, nej, spännande.
Ja, jag tittade ju på den här matchen mellan Tottenham och Juventus. Jag tyckte det var så intressant att se just styrkan hos Juventus. För de är ju egentligen bara bättre än Tottenham i kanske en kvart av de här 180 minuterna som de spelar. Och ändå så, i slutändan så är de vidare. Och det säger ju ändå någonting om styrkan i det där laget. Så jag var väldigt nöjd att vi inte fick möta Juventus i slutändan. För jag tror att de skulle ha passat oss otroligt dåligt med sin starka defensiv och den här effektiviteten i straffområdet, för det finns ju alltid ett litet misstag på lut i vårat försvar, och har man då de här kliniska anfallarna som Juventus har, då brukar det ju resultera i mål. Så jag var glad att slippa dem, och jag tror att de kan bli väldigt jobbiga för Real Madrid. Sen så min känsla för kvartsfinalen är att jag skulle tycka att det var väldigt roligt om Barcelona åkte ur. Jag har inte mycket till övers för dem efter deras behandling av oss i samband med Coutinho-affären och så där. Det skulle vara fint om vi skulle ta oss vidare och de åkte ur. Så skulle man kunna skicka någon slags present i någon julkalender till Coutinho framöver och visa hur klubben mår utan honom.
Det är lite som samma som Southampton måste känna gentemot Liverpool.
Ja.
Per, vad säger du?
Jag tycker väl egentligen att Liverpool City är den överlägset mest svårtippade finalen. I alla fall utifrån hur jag skulle tippa det här. Barcelona kommer ju att vinna mot Roma. Allt annat vore ju jättekonstigt. Alisson kommer säkert stå på huvudet, men det kommer inte räcka. Sevilla har ju, som jag tycker, sitt sämsta lag på några år. Så att det är ju helt otroligt att de går till kvartsfinal just den här säsongen. Och det berodde ju lite på att de fick möta ett uruselt United i åttondelen. Och jag tror ju att Bayern kommer köra över Sevilla. Sen så tror jag, sett till det som jag såg av Juventus mot Tottenham, att Real Madrid kommer att vinna till slut. Egentligen utan några större problem, om jag ska sticka ut takan lite. För Real Madrid har ju höjt sig lite nu på slutet. Och det var ju ärligt talat Tottenhams alla missar som gjorde att de inte bara sköljde över Juventus. Så ja, man ska ju aldrig räkna ut Juventus. Jag har gjort det ganska många gånger och fått fel. Men jag tror det ska till otroligt mycket för att de ska slå ut Real Madrid, som ju har höjt sig ganska mycket den andra halvan av säsongen.
Juventus snubblade ju sig vidare mot Tottenham. Och du, Per, tippar att Real Madrid tar hem hela balletten, och båda de här lagen har ju rutin i massor i just Champions League. Och om vi då återgår till matchen mellan Liverpool och Manchester City, så har ju Manchester City betydligt mer rutin än vad Liverpool har vad det gäller den här typen av matcher och vara så långt fram som i kvartsfinal i Champions League-spel. Hur stor betydelse tror ni att det har, Frida?
Så jag vet inte om det har så himla stor betydelse egentligen. Jag vet att Conte sa samma sak inför mötena med Barcelona, att ja, mina spelare, de har ingen erfarenhet av att spela den här typen av matcher. Och så tittar man i hans lag och tänkte att men herregud, alltså du har en Alvaro Morata liksom i anfallet som definitivt har en massa erfarenhet. Så jag vet inte hur mycket det där spelar in egentligen. Och så får man ju inte förglömma att det här City-laget som är på plan nu, att de har ju inte jättemycket erfarenhet så tillvida ändå. Alltså om man nu ska liksom peka på gamla meriter och sådär. Så att jag tror inte att det spelar nog inte in så där jättemycket. Jag tror det mer hänger på tränaren. Som jag tänker typ, alltså Guardiola, han har ju en massa erfarenhet och sånt här, och han vet exakt liksom hur han ska spela i cupsammanhang. Jag tror väl snarare att det är där som styrkan kanske ligger, att tränaren har mycket erfarenhet av den här typen av cupspel.
Thomas, Per?
Ja, jag tror också att det hänger mycket på tränaren, för det ser man ju en väldig skillnad på Liverpool den här gången vi spelar Champions League jämfört med senast ni var där under Brendan Rodgers. Nu hade vi ju såklart ett väldigt mycket sämre lag då än vad vi har nu också. Men jag tycker ändå man kan se att vi har stor nytta av Klopps rutin inför de här matcherna. Hur han ställer upp laget och hur han tar sig an motståndarna. Han har ju varit i Champions League-kvartsfinal förut. Och det tror jag är det allra viktigaste. Sen så är det såklart med Citys fall, så tänker jag mig att de måste ju också vara så otroligt trygg i sitt spel. Det har ju gått som på räls för dem sedan säsongen drog igång. Så jag tror inte att det spelar någon större roll vilka de ställs emot nu. Med tanke på att det har gått så pass bra hela vägen. Så jag tror inte att det kommer vara rutinen som avgör det här fallet. Utan det här är två lag som känner varandra väl. Två lag som har bra självförtroende. Så det kommer vara väldigt, väldigt små marginaler som avgör.
Per?
Jo, jag håller med. Jag tror också att det passar Liverpool på ett sätt att vara en underdog som är lite mer orutinerad sett till hur man spelar liksom, med den här vansinniga pressen och hungern som behövs. Så att det är en positiv känsla där.
Och hur tror ni då Liverpools chanser är att gå vidare mot Manchester City. Vi kan börja med dig, Per.
Ja, jag skulle väl säga att det är 55-45 fördel Manchester City, för det är trots allt ett bättre lag, även om det kommer vara väldigt jämnt.
Thomas?
Ja, jag tänker att 55-45 är optimistiskt. Jag tänker att Liverpool kanske har 25% chans att gå vidare, men då är jag också pessimist av naturen, så jag har väldigt gärna fel, men jag försöker alltid hålla ner förväntningarna inom bord för att jag inte ska bli så besviken när det går åt helvete. Så City måste ju ses som favoriter. Jag tror det är en nackdel för oss också att börja hemma. Jag hade gärna valt att börja borta så att vi hade kunnat få med oss ett skapligt resultat och försöka avgöra på hemmaplan. Nu ska vi ju ta oss vidare på Etihad, och det är ju svårare. Så City favoriter, men vi har ju skrällt förut.
Och Frida, du som då varken är optimist eller pessimist vad det gäller Liverpools förehavanden utan är neutral, hur skulle du säga? Vad tror du Liverpools chanser att gå vidare?
Jag tycker ju också att det är fördel City. Det vore ju konstigt att säga att det inte var så med tanke på hur det har sett ut i ligan. Sen samtidigt så är ju Liverpool... Jag tycker ju att Liverpool är det näst bästa laget i Premier League. Så att är det någon som kan rubba dem så är det troligtvis dem. Så att nej, som sagt, jag tror att det är små grejer som kommer att avgöra. Ederson kan väl inte riktigt släppa in den typen av mål som han släppte in mot Liverpool nu i senaste mötet till exempel. Så att, nej, vi får se. Det kommer att bli jämnt i alla fall. Det räknar jag med.
Frida, vad ser du att City har för svagheter? Finns det någonstans som Liverpool kan såra dem? Vad ska man rikta in sig på för någonting för att slå dem?
Jag tycker absolut att City har svagheter, då framförallt i försvarslinjen. Det tyckte jag man såg i, nu har de i för sig fått in Laporta och sådär, men tyckte man såg det i det första mötet i höstas, att jag menar, hur många gånger rundade inte både Salah och Mané Otamendi till exempel. Han såg ut som en kon där första kvarten. Så att det är jättesvårt att hänga med Liverpools anfallare. Så är det ju. Och det är väl kanske där i så fall som svagheten ligger. Sen tycker jag är ju svag för Ederson generellt. Han är ju som en elfte utespelare på många sätt med sina utsparkar och när han kastar ut bollen och sådär. Men han gjorde ju också en del missar då i bortamötet på Anfield. Så att det är väl möjligtvis där svagheterna ligger. Annars tycker jag ju offensivt så är det ju inte direkt någon svag länk. Det är snarare att det är överflöd på bra offensiv. Så att, nej.
Ja, nej, men det känns som att offensiven som City har är ju något utöver det vanliga. Jag vet, jag var på plats mot Chelsea för några veckor sedan och tittade och blev otroligt imponerad av Sané. Jag har inte sett honom sådär jättemycket förut, men att se honom på plats med det tempot han hade i fötterna, så jag vill ju inte se honom komma i full fart med boll mot Lovren. Det känns som att det är där som vi kan tappa matchen.
Frida, vad säger du om Liverpool som trupp? Hur tycker du att, hur ser de ut som trupp? Hur starka är de?
Alltså, konstigt nog så, man trodde ju lite där när Coutinho lämnade att, ja men gud, det här var ju en jätteförsvagning av truppen, tänkte man. Men någonstans så har ju faktiskt inte hans frånvaro märkts av speciellt mycket. Samtidigt så tycker jag även att ytterbackarna, alltså som Trent och Robertson och sådär, att Klopp verkligen har fått ut jättemycket av dem och höjt dem som spelare. Tycker de har utvecklats fantastiskt mycket. Särskilt Robertson, som man kanske inte hade så höga förväntningar på. Tycker han har verkligen kommit in i laget på ett jättebra sätt, och som sagt att Klopp har fått ut massvis av honom. Sen är självklart så finns det svaga länkar där också, och det är kanske, då pekar man kanske främst på den som spelar bredvid Van Dijk. Spelar inte så stor roll vem det är, men det blir ju automatiskt lite svajigt, eller kan bli. Men i stort, jag menar, längst fram där med särskilt Firmino som kanske inte har fått så mycket uppmärksamhet men som förtjänar det, och så med Salah som är så målfarlig som han är, och man är för den delen, så tycker jag att man har ett fantastiskt fint lag på många sätt. Det är väl kanske ett centrala mittfältare möjligtvis där man ska förstärka, men nu kommer ju Keita in i sommar och sådär, så att nej, det ser ju framförallt bra ut inför nästa säsong om man ska titta så långt framåt också.
Nu har det varit mycket spekulationer, nu går vi in på Liverpools trupp här, spekulationer om Emre Can, hans vara eller icke vara som mittfältare. Hur tycker du att Liverpool ska hantera den situationen? Ska man arbeta för att hålla honom kvar, eller ja, är det lika bra att släppa honom och leta efter någonting annat?
Nej, jag tycker väl det har känts som att den här övergången till Juventus kommer att hända i sommar. Mycket som pekar på det i alla fall. När man tittar på vad det är för typ av källor som har kommit med de här ryktena. Alltså det är ju svårt. Nu, som sagt, nu får man ju in Naby i sommar. Och då, ja, möjligtvis så har man ju kanske någon till spelare på radarn. Och då tycker väl jag att det känns helt okej att släppa honom. Bara man ser till att man backar upp det också. Men det är svårt. Det är, som sagt, det är en tuff marknad också om man ska få de spelarna man vill ha. Det är inte det enklaste idag. Det såg vi inte minst med Van Dijk. Det krävdes en del för att få honom till klubben.
Jag tänker nu, för Emre Can är ju en otrolig vattendelare bland oss Liverpool-fans. Det finns en del som tycker att han är den sämsta mittfältaren vi har haft på 10 år. En del som tycker att han är den största talangen vi har haft på hur länge som helst, att vi ska bygga laget runt honom. Så vi kanske kan passa på när vi har en objektiv på tråden att fråga hur bra du tycker att Emre Can är.
Alltså jag tycker att han kan ha sina toppar, eller att han kan göra bra matcher. Men han kan ju också, jag tycker hans lägsta nivå är kanske för låg för, ja, om man nu har den typen av ambitioner som Liverpool har. Jag hade väl inte gråtit floder om han hade lämnat Premier League. Alltså det är ingen spelare för mig som är, alltså som jag känner att jag känner lite extra för. Med det sagt så ska man ju också ersätta den typen av spelare. Och vill man ha en bred trupp och kunna rotera så får man ju tänka på det också. Så att ja, vi får väl se vad det kommer upp för andra namn. Alltså förutom Naby då som är klar, så får vi se om det dyker upp någon som känns bättre. Då har jag inga problem med att släppa honom, om man säger så.
Frida, vem skulle du säga är den första att sätta in på Liverpools mittfält utifrån den truppen de har? Vem skulle du se som mest given utav våra mittfältare? För det här är ju en lagdel som vi har diskuterat ganska mycket senaste tiden, att det känns som man behöver förstärka. Men idag, vem skulle du säga är nummer ett på Liverpools mittfält?
Ja, det är svårt alltså. Någonstans så sitter man ju ändå och väntar på... Eller vänta, men man tycker ju ändå att Henderson, det har funnits så himla mycket förväntningar på honom om att han skulle bli den här nya Gerrard. Och jag har kanske inte slutat hoppas på att han faktiskt kommer att bli det så småningom. För att är det någonting som jag tycker Liverpool har saknat i år och som kanske har blivit deras fall lite grann innan Van Dijk kom in, så är det att det saknas ledartyper. Och på mittfältet så kan man behöva någon som liksom tar tag i det hela och verkligen styr och ställer. Så jag tycker väl kanske att det är rätt att spela med Henderson där. Men hoppas på att han tar några kliv till i utvecklingen.
Och hur tror du att... vad är det jag vill komma fram till? I league, vi kan lämna Champions League nu lite för tillfället och kolla på ligan som är kvar. Vad tror du Liverpool kommer att hamna i ligan? De ligger på en tredje plats nu och på 63 poäng, 2 poäng efter Manchester United, 18 poäng efter City, så att en ligatitel är väl ganska... Det ligger ganska långt bort får man väl säga. Är Champions League-platsen inför nästa säsong, är den klappad och klar nu, tror du Frida?
Usch, man ska nog inte ta ut någon seger i förskott. Det är ju trots allt ganska tätt där ändå fortfarande. Sen tror jag faktiskt att Liverpool kommer sluta på en andra plats. Tror inte att United orkar. De har haft ganska mycket flyt nu på sistone, till exempel mot Watford. Jag vet att många vill peka på att det var en stark vändning, men de hade lika gärna kunnat förlora den matchen, om man ska vara helt krass. Så jag tror att det är mycket möjligt att de kan komma tvåa, särskilt nu med tanke på att Tottenham har tappat Kane till exempel, och även om Son ser bra ut och gör mycket mål och så tror jag ändå att det är ett avbräck för dem. Chelsea är ju upp och ner, de vet man aldrig riktigt, kan göra bra, spela bra en match och förlora mot ett simpelt motstånd andra matchen, och Arsenal känns ju totalt avhängda, så att jag tror det är mycket möjligt att det blir ett silver där för dem faktiskt.
Hur tycker du Klopp sköter sig som tränare som har tagit över?
Jag tycker särskilt den här säsongen att han har motbevisat många, många tvivlare. Det var ju så mycket snack när han kom in, inte minst om det här med skadebiten, att alla blev så skadade. Och så började det snackas om att man kan inte spela på det sättet som han vill spela på. Men den här säsongen har han ju verkligen visat att jo, det kan man visst det, och har inte speciellt många skador i truppen heller, och han har ändå vågat rotera en hel del, och särskilt där i december och så jag tycker att han har gjort det extremt bra och förtjänar väldigt mycket cred för det han har gjort. Och kul också att han har släppt fram en ung spelare som Trent till exempel, som han själv verkar tycka väldigt, väldigt mycket om personligen. Så att jag är jätteimponerad av honom och tror att Liverpool kan ta ännu ett kliv nästa säsong.
Vart tycker du att det är viktigast att vi förstärker nästa år för att kunna konkurrera med City? Är det någon position som du ser som prio 1? Vi har ju diskuterat här både målvakt och defensiv mittfältare tidigare. Jag vet inte hur du ser på lagbygget.
Nej, alltså nu har väl visserligen Karius har väl spelat upp sig lite grann, får man ju säga. Men nej, jag tycker väl ändå att det är väl klart att det hade varit bra, men ännu mer stabil målvakt gör ju mycket på sig. Det ser man ju inte minst på De Gea som räddar hur mycket poäng till United som helst. Sen är det väl centrala mittfältare. Längst fram är det ju lugnt, känns det som, med Salah och Firmino och Mané. Men ja, centrala mittfältare och ytterbackspositionerna känns ju inte längre som någon prio 1. Jag vet att jag hackade lite på dem i början av säsongen, men tycker verkligen att de har växt in i det hela. Möjligtvis en liten bättre mittback bredvid Van Dijk kanske, men det är ju kanske mer önsketänkande. Alltså det ska ju krävas rätt mycket pengar för att få in ännu en bra mittback.
Är det rätt väg att gå som Liverpool har gjort, att lägga väldigt mycket pengar på en spelare, eller hur tycker du att Liverpool ska gå vidare i sitt bygge? Ska man satsa på bredd eller på spets?
Jag tycker inte att det är fel att man tog in Van Dijk för så mycket pengar. För någonstans så tycker jag det är bättre att man lägger pengar på en spelare som en tränare verkligen, verkligen vill ha och som en tränare är övertygad om kommer bidra med väldigt mycket till laget. Jag tycker det är värre när man gör som United och plockar in en Alexis Sanchez för kanske inte jättemycket pengar. Nu har han en grotesk lön i för sig, men han var ju inte jättedyr ändå när de tog in honom från Arsenal. Eller jättedyr, han kostade ju ingenting ju, snarare eftersom det var en bytesaffär. Men jag tycker väl det är lite värre när man tar in spelare utan att egentligen veta var man ska sätta dem, än att göra som Klopp nu och verkligen liksom satsa på en spelare. Det är ju så marknaden ser ut idag, alltså det kan man inte komma ifrån. Det vill du ha en spelare så måste du hosta upp så mycket pengar. Det är inte mer med det. Jag tror inte att Liverpool skadade så mycket av det med tanke på att man tog in Salah för så lite pengar som i somras, och han har ju ökat sitt värde hur mycket som helst, herregud. Han är ju säkert uppe på en miljard nu om någon annan klubb ska ha honom. Så att det är så världen ser ut idag. Det är bara att acceptera det. Liksom.
Tror du att vi kommer kunna behålla Salah till nästa år? Jag hoppas att du tänker svara ja på den här frågan. Men kommer vi kunna behålla den här offensiva trion över tid?
Ja, det tror jag. och det tror jag faktiskt med anledning av den här konstiga debatten som har dykt upp på sistone, huruvida Salah faktiskt är en världsklass avslutare eller inte. Jag tycker det är otroligt löjligt att ens prata om sådana här grejer. Men en anledning till att jag tycker att han är en världsklass avslutare, det är att han, ja men självförtroende är ju så fruktansvärt viktigt för en anfallare. Alltså har inte en anfallare självförtroende nog så är de oftast inte speciellt bra eller räcker oftast inte till. Jag tycker man har sett det på Morata till exempel, att missar Morata ett läge så har han oerhört svårt att sätta nästa, för att det är som att det sätter sig i huvudet på honom. Och Salah känns också som en där, sån där känslostyrd spelare som verkligen har blommat ut under Klopp. Och jag tror det beror mycket på att Klopp har lyckats förstärka hans självförtroende. Och därför tror jag också att Salah hemskt gärna vill vara kvar i Liverpool. För att det är inte speciellt enkelt att flytta till exempelvis Real Madrid. Och så ska man liksom börja om lite där. Och då kanske han inte får det med kräften som han behöver. Så att jag tror att Klopp är en oerhört stor anledning till att Salah kommer stanna kvar. Jag hoppas verkligen att Salah blir kvar i Premier League också. För att han är ju en fantastisk spelare att titta på.
Liverpool kommer väl troligtvis att behöva ge Salah ett nytt kontrakt, men det är han ju självklart värd mot bakgrunden av det som Frida säger med jättemånga mål, och han har ju höjt sitt marknadsvärde otroligt mycket. Sen har ju Firmino har väl bara 2 år kvar på sitt kontrakt i sommar, så det är ju också ett kontrakt som Liverpool måste jobba på att förlänga, för att nu känns det ju som att väldigt många har förstått hur bra Firmino är. Vi Liverpool-fans har ju sett det här under flera år. Men nu får han ju verkligen den berömmen som han förtjänar. Så att där måste klubben jobba stenhårt med att förlänga kontrakten.
Ja, det är ju bara ett blankt papper att låta honom skriva hur mycket pengar han vill ha. Det är ju ingenting att fundera på när det kommer till Firmino. Han är ju den viktigaste spelaren i vårt lag idag, tycker jag. Så han måste bli kvar.
Frida, Thomas säger ju att Firmino är den viktigaste spelaren i Liverpool, och det låter som Per. Ja, håller du med Per?
Ja, absolut. Jag tror han också är den som skulle vara svårast att ersätta om han lämnar.
Frida, vilken skulle du säga är den viktigaste spelaren i Liverpool?
Jag håller nog med faktiskt, för att just det här med att Salah har kunnat göra så många mål som han har gjort, det beror ju mycket på Firmino, att han levererar de passningarna till honom som han gör. Så jag kan absolut hålla med om att han är den viktigaste spelaren, och som sagt så tycker jag det är väldigt kul att han har fått ett lite större erkännande. Det finns ju fortfarande brittiska experter så att säga som hävdar att han inte är så jäkla bra, men jag tycker ju definitivt att han är en fantastisk spelare och att han kompletterar då Salah på ett oerhört bra sätt.
Ja, det är bara att hålla tummarna för att han inte får spela speciellt mycket i VM i sommar. För då finns ju risken att många stora klubbar också kommer att få upp ögonen för honom. Och då behöver vi nog ha gett honom ett fint kontrakt innan.
Vi pratade om ägare för väldigt länge sedan. Och hur vissa ägare har varit bra, andra dåliga. Hur tycker du att Liverpools ägare FSG har skött sig? Det har ju varit lite si och så från supportrars sida, som Thomas sa tidigare, att de inte satsar och så. Vad är din uppfattning, Frida, av hur Liverpools ägare har skött sig?
Jag får ju höra väldigt mycket om det här från Patrik Syk då, som min kollega som ofta pratar om FSG och sådär. Och deras arbete med klubben. Jag är väl inte jätteinsatt. Jag är i alla fall inte lika insatt som ni är. Men det är väl klart att det blir lite sådär när supportrar kanske inte vill att man ska, eller att man slänger lite ett öga mot dem som pumpar in hur många miljarder som helst, som exempelvis då Citys ägare. Och så tycker man att det är fel, men samtidigt så vill man kanske att ens egna klubb också ska göra det. Tycker väl det viktigaste är att man har ägare som någonstans tänker långsiktigt, och det kanske inte FSG verkar de inte göra riktigt, alltså tänka speciellt långsiktigt, för det tycker jag är det viktigaste. Sen att man har då en tränare som Klopp som liksom håller uppe hela hela klubben, precis som Wenger gör i Arsenal. Så att, nej, vi får väl se. Det har väl varit snack också om att de ska sälja, va? Har de inte det?
Ja, det har spekulerats lite grann i det i alla fall. Det har väl inte varit några så här konkreta rykten än, men lite spekulationer har det varit. Och den risken, chansen, beroende på hur man ser på det, finns ju alltid när man har den här typen av ägare, att de ser det som om de får möjlighet att göra en bra affär. I dagsläget tror jag inte att det är så pass nära förestående, men som sagt, det kan man ju, ja, det vet man ju aldrig.
Vi har ju pratat väldigt mycket Champions League, har vi gjort, bland annat. Och det är ju då Liverpool mot Manchester City i Champions League. Om vi då ska tippa, för det brukar vi göra lite då och då. Vi kan ju börja med Per och Thomas och så avslutar vi med Frida. Men Per, hur tror du att det går i de här båda matcherna?
Ja, jag tror att Liverpool kommer ta hem den första matchen på hemmaplan med 2-1 kanske. Sen kan jag tänka mig att man kommer förlora med lite större marginal i Manchester. Men ja, man hoppas ju såklart på seger.
Thomas?
Ja,
du har ju faktiskt tippat rätt flest gånger här, tror jag.
Ja, det är därför det känns lite tråkigt att ha känslan att jag tror inte att det här kommer gå vägen. Om man tittar på Citys situation i ligan, de skulle i stort sett kunna förlora alla matcher som är kvar och ändå ta hem den. Så de kan ju satsa fullt ut på det här, medan vi behöver... vi har ju ett derby där mitt emellan matcherna som vi behöver spela av också. Så jag tror inte att vi kommer gå segrande i dubbelmötet. Jag hoppas vi kanske kan ta en hemmaseger med 2-1 eller liknande, men sen så är risken att vi förlorar på bortaplan med 3-0.
Och då slutligen, Frida, hur skulle du tippa det här mötet?
Jag tror väl att bortamålen kanske kommer bli ödesdigra. Jag tror att City tar hem det. Det är svårt att stoppa dem från att göra mål. Och sen tror jag nog att de grejade på hemmaplan. Men som sagt, jag hoppas och tror att det kommer bli jämna matcher. Men City går väl kanske vidare i slutändan.
Per, Thomas, har ni någonting som ni vill tillägga?
Jag skulle bara vilja flika in. Jag tyckte det var roligt att ni i senaste Premier League-podden tog upp Igor Biskans tid i Slovenien. Det var kul att ni fick med den frågan, för det är någonting som vi har tagit upp här i stort sett varenda avsnitt senaste månaderna. Jag kan ju bara tillägga där att de nu är en 10-poängs ligaledning, Ljubljana. Mm. Så det är mycket som talar för att vi får en ligavinnare med Liverpool. Meriter i alla fall.
Då har det gått lång tid som man har vunnit ligatiteln. Om man börjar räkna sånt. Ja, det börjar väl på att bli dags att runda av. Och vi har ju en aktivitet som vi har börjat med sedan förra avsnittet. Att vi håller på att dra fram en startelva som du som lyssnar också kan påverka. Genom att gå in på hemsidan totalliverpool.com och skriva in förslag på favoritspelare på en specifik position. I nästa avsnitt hade vi tänkt gå igenom högerbackar på Liverpool. Så att har du någon fantastisk högerback där som du vurmar lite extra för, behöver inte vara den bästa högerbacken utan bara någon högerback som har hittat en plats i ditt hjärta, så gå in på totalliverpool.com och skriv ner ett litet meddelande vad du tycker. Och Frida, jag hade tänkt att fråga dig, du håller ju inte på Liverpool, det är inte laget i ditt hjärta, så jag tänker inte fråga om en högerback som har en speciell plats i ditt hjärta. Men har du någon favoritspelare genom tiderna? Behöver inte vara den allra bästa på något sätt, men någon som har fastnat lite som du tycker är lite charmig sådär?
Alltså dels är ju Aggor en liten favorit till mig. Jag tycker att han är extremt cool och han har extremt coola tatueringar också. Så att, dels honom, men sen är det väl, det är svårt att inte säga Gerard ändå. Han är ju det här som man vill att fotbollen ska vara. En person som liksom tillägnar hela sitt fotbollsliv åt en klubb. Det finns så få exempel idag att det är svårt att inte hålla honom högt när det kommer till Liverpool-spelare som är ens favoriter.
Ja, både Gerard och Agger spelar på Anfield idag. Ganska snart tror jag, i den här legendmatchen mot Bayern München. Det var en ganska fin startuppställning som Liverpool fick ihop nu med både Gerard och Agger och Carragher och Dirk Kuyt och Xabi Alonso. på något sätt de lyckas skrämma in Björn Tore Kvarme och Phil Babb i den här truppen också. Så det kanske var svårt att få ihop en hel trupp, men toppen såg fin ut.
Och när det kommer till Champions League, Frida, hur ska du bevaka? Hur kommer du följa Champions League?
Jag har ju blivit lite, får hoppa in för Leifby, och har blivit lite av en sitta och lajva under matcherna. Det har blivit min grej. Så jag lär väl göra det, framförallt. Och sen så får vi se. Jag brukar få skriva någon krönika oftast om det har hänt någonting som jag ska rasa mot, vilket är lite trist, för att ibland när man vill skriva en krönika mot någonting som är, om någonting som är positivt också. Så vi får se vad som händer. Men titta kommer jag i alla fall göra, det kan vi vara säkra på.
Nej, du, Thomas, du hade någonting.
Jag tänker, hur är responsen en sån gång när du sitter och live-kommenterar? Är det mycket positiv feedback eller blir det mycket klagomål på det du skriver? Hur liksom möts du av läsarna en sån gång?
Men det är ju mycket positivt. Ja, människor gillar ju när man interagerar med dem. Och jag är inte rädd för att skriva lite syrliga responser på vissa som kommenterar. Och många får ju för sig också att jag favoriserar de engelska lagen och fokuserar för mycket på dem när de ställer mot ett annat motstånd. Så det ska bli skönt nu i alla fall med City Liverpool, för då kan ingen klaga på den biten i alla fall. Och det gör jag inte generellt. Det är mest att man har lite extra bra koll på de engelska lagen, och då är det lättare att sitta och peka ut vissa detaljer jämfört med andra lag. Det är väl mest det i så fall.
Hur tittar du på fotboll när du inte jobbar? För jag antar att när du jobbar med en match, sitter och tittar på exempelvis en Champions League-match och ska skriva om det, så får du titta på fotbollen på ett helt annat sätt. Kan du slå av det och titta på fotboll på fritiden också?
Ja, alltså för mig är det ju att sitta och titta på fotboll på jobbet. Jag tycker det är så kul när folk säger det där. Åh, vad skönt att få sitta och titta på fotboll på jobbet. Jo, fast när jag jobbar så jobbar jag ju. Alltså då tittar ju inte jag. Jag sitter ju inte och njuter när jag tittar på fotbollen på jobbet, för att jag är liksom så uppe i att man kanske håller på med en annan text under tiden och hinner inte se matchen på ett sätt. Så när jag är ledig då tittar jag ju extremt, alltså nästan ännu mer på fotboll än vad jag gör när jag jobbar, och då njuter jag av det. Av att sitta med att man kan liksom ha en öl i handen och kolla Premier League en hel dag. Det är ju helt fantastiskt, så att på något sätt tycker jag att lite att det är två olika grejer, så att säga.
Då rundar vi av det här. Tack så jättemycket, Frida Fagerlund, för att du tog dig tid att vara med i det här avsnittet.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Jag hoppas jag inte svamlade allt för mycket.
Absolut inte.
Ett svamlande sällskap.
Ja, precis. Ja.
Det smälter bra in i sådana fall.
Ja, vad skönt.
Och du som lyssnar, tack så mycket för att du lyssnar också. Och som jag sa tidigare, har du förslag på någon spelare där som har varit högerback i Liverpool genom åren som du vurmar lite extra för, gå in på hemsidan och ta Liverpool och delge din åsikt. Och har du någonting som du vill att vi ska ta upp i kommande avsnitt eller framtida bonusavsnitt, så kan du också lämna en kommentar på hemsidan totalliverpool.com. Per, Thomas, tack så jättemycket.
Tack.
För den här gången.
Tack själv.
Så kommer vi att höras framöver. Jag, Andreas Hjärpe, jag tackar för mig. Och jag tackar ju Frida, Per och Thomas. Och dig som lyssnar. Och vi hörs igen nästa gång. Vi hörs. Hej då.